No, det här är ju ett sätt att skapa oro i det ryska samhället. Ett sätt att visa och bevisa att myndigheterna inte har kontroll över läget. För det är ju det ständiga budskapet som kommer från herrarna i Moskva. Det är att ta det lugnt, att vi har kontroll över läget.
Det här säger min kollega Anders Mård som jobbar som utrikesreporter med Ryssland som specialområde. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar. Och den kommande kvarten så ska jag fråga Anders hur kriget syns i Ryssland idag. Om det kan bli fred i Ukraina i år och hur Ukraina har lyckats störa det ryska samhället. Den 21 december vandrar en till synes helt vanlig äldre kvinna in på ett kontor med bankautomater i en av Sankt Petersburgs förorter. Bilder från övervakningskameror visar att kvinnan är klädd i svart, hon har huvan uppdragen och håller sin telefon i den ena handen. I den andra handen håller hon en tändsticka. Försiktigt närmar hon sig en av bankautomaterna med tändstickan samtidigt som hon filmar det hela med sin telefon. Bankautomaterna på kontoret exploderar och bilderna från övervakningskamerorna som också spridits på sociala medier fylls av ett eldhav. Kvinnan klarar sig oskadd men grips redan samma kväll. Det här är bara en av fler liknande händelser runt om i Ryssland i december där vanliga ryssar utför såna här liknande dåd eller mordbränder, troligen på beställning av Ukraina. Ukrainas mål med det hela? Att påminna ryssarna om att Ryssland fortfarande för ett fullskaligt krig i Ukraina och destabilisera det ryska samhället. Anders Mård, utrikesredaktör med Ryssland som specialområde. Hur bra har Ukraina lyckats med det här, med att komma in och störa det ryska samhället?
Jag skulle påstå att de lyckas ganska bra med det här och det är någonting som de har länge har sysslat med. Det gäller inte bara de här attackerna nu i december och januari. Utan det är medveten strategi att skapa oro i det ryska samhället på olika sätt. Ukraina känner ju till det här ryska samhället kanske mer än alla andra. Och de vet att det är ett sårbart samhälle efter 20 år med den här presidenten. Och de vet vad de här svaga punkterna är. Och en av de svaga punkterna i det här samhället som man kan utnyttja handlar om den här statliga propagandan som regimen där i Ryssland har det där bombarderat det egna folket med de här senaste 20 åren. Som har lett till att folk liksom längre inte tror på någonting. Det finns ingen sanning, men allt är möjligt, allt det här och alla ljuger. Och det här öppnar också upp för det att man kan lätt sprida disinformation i det ryska samhället också utifrån. Inte bara från Moskvas egna propagandakanaler. Och det här har Ukraina lyckats ganska bra med under de här tre krigsåren. De har lyckats plantera många olika rykten i det ryska samhället. Som till exempel har gått ut på att den ryska gränsen kommer att stängas imorgon.
Mm-hmm.
Som var ett högaktuellt tema i det ryska samhället under det första krigsåret. Och det var ganska massiv kampanj. Och det gjorde folk otroligt nervösa. Och det ledde också till att många kanske också agerade i panik och helt enkelt packade sina väskor och stack.
Anders Mård jobbar alltså som utrikesredaktör här på Svenska Yle. Han har tidigare bott i Ryssland och besöker fortfarande vårt östra grannland med jämna mellanrum. Det här gjorde han bland annat över nyår då han åkte på en privat resa till Sankt Petersburg. Och trots att Anders säger att kriget inte syns, i alla fall inte direkt i gatubilden, så är det fortfarande en del av folks liv och vardag.
Men det är klart att kriget finns med i vardagen på många olika sätt. Nyår är för vanligt folk där, så det handlar ju precis som julen och till en del också nyår är här om att samla familjen och äta gott och ge presenter. Alltså konsumerar folk i Ryssland mycket i december. Och en stor snackis förstås bland mina vänner och bekanta och säkert bland alla andra också var det där priserna på varorna. Att det är klart att den här inflationen märks mer och mer för vanligt folk, och speciellt nu i december, att till exempel den här matkorgen som man räknar där för att folk ska ha råd att sätta fram de här klassiska rätterna på det här ryska matbordet i nyåret, så den matkorgen hade stigit nu med 20%.
Mm.
Folk kanske inte drar den här direkta kopplingen till kriget, men det sipprar nog in så småningom att här är nog någonting som håller på att gå snett i det här samhället. Att varför stiger priserna hela tiden?
Mm.
Och så här som oroar folk.
Här är en dryg månad kvar till treårsdagen, eller den tredje årsdagen sen Ryssland inledde sitt fullskaliga anfallskrig i Ukraina. Vilken inställning tycker du att den vanliga ryssen har till det här kriget nu då, när det har pågått i snart 3 år?
Man kan ju tycka mycket olika om opinionsundersökningar som görs i Ryssland av ryska aktörer. Men allt fler undersökningar visar på att det finns en trötthet i det ryska samhället gentemot det här anfallskriget i Ukraina. Det är allt fler och fler som efterlyser förhandlingar om det här kriget, att hur det ska ta slut. Och det är nog någonting som jag, när jag var själv där i Ryssland nu också då över nyåret, som jag kanske hörde mer om av mina egna vänner och bekanta, där de kanske mer än tidigare pratade om den här krigströttheten överhuvudtaget, lite om den här situationen, om att man är trött på det, att man vill att det ska ha ett slut. Och det beror nog också på det att det här kriget har kommit närmare medborgarna själva i vardagen. Att för många har ju förstås det här kriget blivit en del av vardagen. Det har pågått i nästan 3 år. Folk har anpassat sig och lyckats eller misslyckats att styra om sin vardag. Och det har också lett till att folk än en gång har blivit mer öppna för att titta på de egna problemen i det egna samhället. Att man har blivit mer oroliga för de här sociala problemen som finns i det där landet, som inte har förstås försvunnit någonstans, utan också blivit kanske mer och mer större och större. Och det är klart att den här inflationen är en stor del av det, och de här drönarattackerna, att Ukraina har ju fortsatt den här intensiva attacken med drönare nu också i det där januari, och det drabbar till exempel så flygplatserna i det där landet oftare, så senast här att flygplatsen i Sankt Petersburg liksom var stängd nu i 2 dagar här nyligen, och det där och det är något som sådär småningom påverkar folk, och det där påverkar det allmänna klimatet där.
Du har tidigare berättat att också i Sankt Petersburg där du har varit mycket, så har man längs med gatorna och på stan sett såna stora skyltar som marknadsför som försöker värva in folk i den ryska armén och i kriget genom att lova en maffig summa pengar på konto. Syns det här fortfarande? Försöker man liksom locka folk till kriget?
No, i Petersburg så har de här affischerna försvunnit helt nu. Åtminstone så var det inför nyåret. Och det är klart att Petersburg och andra ryska storstäder är ett speciellt kapitel när det gäller det här. Och jag tror nog att ute i regionerna så finns nog de här stora reklamskyltarna för att skriva kontrakt med armén, att de finns kvar där. Det här hänger säkert också ihop med nyåret, och att man vill helt enkelt inte förstöra festen för folket och inte irritera folk i onödan. Och det var det här precis också som president Putin lyfte fram i sitt eget nyårstal. Det här året så var han mycket kortfattad, och han pratade kanske 3 minuter. Men hans budskap var egentligen det att glöm kriget. det här landet går framåt, det går bra och ni behöver inte oroa er. Och så det här kan man också se i antalet reklam för det där, för att skriva kontrakt med armén, att regimen vill ju skena av att allt går som man nu har planerat. Och det där, samtidigt så är väl min bedömning det också att det här avslöjar också den här oron och nervositeten som finns ändå hos myndigheterna om att det verkligen inte går så bra som propagandan påstår, utan att regimen blir mer och mer nervös för att be folket om saker som det ryska folket kanske inte är så hemskt pikt på att ställa upp på.
Nyhetsrapporteringen här i Finland har det senaste året, och särskilt nu alltså kring jul och nyår och januari, så har det handlat om kabelbrott i Östersjön, den ryska skuggflottan. Här i veckan samlades Östersjöländernas NATO-chefer till ett toppmöte i Helsingfors. Och trots att ingen kanske säger det rakt ut, så är det andemeningen är den att Ryssland är fienden och ett hot, och vi måste visa att vi kan stå emot det. Men jag funderar, hur ser rapporteringen ut i Ryssland?
Det är kanske en fördel för vår publik här i Finland att kunskaperna i det ryska språket är så oerhört låga. Och att publiken här inte har därför kunnat ta del av hur den här ryska debatten så att säga, har gått det senaste decenniet om hur staten Ryssland ser på EU och väst och NATO och USA. För jag tror det är viktigt för publiken att komma ihåg och veta att den här ryska propagandan har varit oerhört aggressiv gentemot väst, Europa, i över 10 år. Och när jag säger aggressiv så menar jag liksom extremt aggressiv. Och en sån här otroligt obehaglig hatretorik där man har kastat ut sig en massa hemskheter gentemot vad Europa är och vad det står för. Och det har ju varit en medveten strategi förstås från Moskvas sida att bygga upp en hotbild där Europa och NATO planerar invadera Ryssland så snart som möjligt. Och det att våra myndigheter här i Finland eller i Europa kanske höja tonläge aningen när det gäller hur man ser på Ryssland, så ur ett ryskt perspektiv så låter det fortfarande ganska så snällt och försiktigt och diplomatiskt.
Du nämnde att det finns liksom en påtaglig krigströtthet i Ryssland. Januari är ju som känt den tiden då vi journalister i alla fall brukar tycka om att titta framåt och försöka spå i framtiden. Om vi avslutningsvis gör det. Om det är så att det finns en stor krigströtthet i Ryssland, kan det här vara en förutsättning för att år 2025 skulle bli det året då vi når någon slags fred mellan Ryssland och Ukraina?
Jag tror att man ska vara på det klara med att president Putin inte har satt upp några nya mål när det gäller Ukraina, utan Moskvas mål är nog fortfarande det att tvinga Ukraina till en kapitulation. Det att det finns en krigströtthet ute i det ryska samhället så kan spela en roll, jo, men det spelar först en roll då när det här missnöje i samhället blir så stort att det eventuellt skulle påverka hans egen maktställning som president i Kreml, och att den här eliten runt om honom av olika orsaker, främst ekonomiska, inser att därför att det här krigen ännu pågår så förlorar vi allt mer pengar. Vi måste göra någonting åt saken och ändra linje. Så att ifall ifall Putins maktställning och han upplever det själv att den skulle påverkas i en negativ riktning, så då kanske han skulle gå med på att kompromissa om sina egna mål i Ukraina och eventuellt ur en strategisk synvinkel tycka att en vapenvila i Ukraina kunde vara någonting som passar Moskva nu och som vi kan dra fördel av lite senare för att ändå komma fram till de här slutgiltiga målen om att se till att Ukraina kommer tillbaks i Moskvas armar. Man kanske inte behöver, det finns ju andra sätt att se till att Ukraina kapitulerar. Nu har man prövat med ett stort anfallskrig. Det lyckades kanske inte så hemskt bra, nej. Så att kanske vi tar en paus och ser över läget. Kom överens med presidenten i USA. Och sen kanske vi försöker med andra metoder komma fram till samma mål. Men jag tycker det är viktigt att poängtera ändå här att Putins Ryssland har samma mål när det gäller Ukraina som man hade för 3 år sedan. Metoderna kanske kan förändras. Vi får se.
Tack för det här, Anders.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och utrikesredaktör Anders Mård. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén och producent är Lukas Dahlström.